Du lyssnar på Agnetas bok av Maria Gustavsdotter, inläst av mig Gunilla Leining. Ett. Morlanda prästgård, sensommaren 1663. Agneta Martinsdotter slog upp ögonen. Förbryllad drog hon med höger hand över sina kinder. Hur kom det sig att de var torra? Hur kunde hon gråta så i en dröm och sen vakna utan att ha fällt en enda tår? Långsamt lät hon blicken glida runt i sin sovkammare. Hon var ensam. Här i Morlanda prästgård hade hon för andra gången i sitt liv tilldelats ett eget rum. Den här gången berodde det på hennes ställning. Den mellanställning hon hade. Hon som varken var tjänstefolk eller medlem av familjen utan gick i lära hos kyrkoherdens änka. Hon var tacksam över denna fristad där hon kunde dra sig tillbaka för att be, för att sova och för att drömma. Inte den sortens drömmar som hon nyss vaknat ur, de som kom över henne då hon sov, utan de vakna drömmarna. De förbjudna som hon tog fram likt mjukt silkestyg då hon var ensam. Hon hade hållit honom i sin famn. Pojken hade varit naken, med bara en blöja slarvigt svept om kroppen, så att Agneta i lugn och ro kunde inspektera honom. Hans runda mage och de tunna låren. Benen som krökte sig, som om han inte varit van vid utrymme, inte hunnit begripa att han nu skulle kunna sparka fritt. I alla fall hade han kunnat det, denna korta stund innan han blev lindad. Agneta hade lagt sitt finger i hans hand, och han hade gripit det. De hade sett på varandra. Hans ögon hade varit klart blå och tycktes känna igen henne från den tid de delat. Jag är din mor, hade Agneta sagt. Och hon tyckte att det såg ut som om han förstod vad hon menade. Hon hade passat på under den korta stund som jordemoden lämnat dem för att tömma pottan med blod och avfall. Om hon varit gift och pojken avlad i äkta säng hade hon inte lämnats ensam, inte ens för ett ögonblick. Då hade hon haft sin mor där och sin kusin, Sofia Charlotta, sin vän Fredrika, sin styvsyster Magdalena, jordemoden, kanske till och med sin gudmor och andra damer. Då hade de erbjudit henne vin och tröst och styrka under de två dygn som förlossningen pågått. Då hade de i denna stund sänt efter barnets far för att han skulle få inspektera sitt barn och betrakta pojkens lilla kön som liknade ett ekollon. Men Agneta hade bara haft jordemoden hos sig. Kvinnan hade varit vänlig mot henne, barsk men vänlig. Agneta hade varit tacksam över bristen på pjolt. Hon hade inte velat bli ömkad. Hon visste vad som gällde. Visste att hennes mor åter ljugit för henne. Det hade funnits timmar då smärtan varit så stor att hon undrat om hon skulle överleva. Korta stunder då hon trott att hon skulle dö. Ett ögonblick då hon önskat att få dö. Men hon hade gått igenom och jordemodern hade som ett slags beröm sagt att det skulle bli lättare nästa gång. Hon är hel och fin, hade kvinnan sagt och hon synat Agnetas underliv. Hennes make behöver inget veta om hon bara vet hur hon ska uppföra sig. Agneta hade inte sagt något. Hon hade varit noga med att inte tala, inte avslöja faderns namn, inte ens berätta vem hon själv var. Efteråt hade hon förstått att kvinnan vetat allt. Både vem Agneta var och vem som var far till barnet. Hon hade låtsats vara allt för matt för att bry sig om barnet, trots att hon hört honom skrika. Tacksam. För då var hon tacksam, hade hon känt jordemoden tvätta hennes underliv och lägga en trasa och en näve halm under henne. Och med öronen öppna och kroppen på helspänn hade hon lyssnat efter jordemodens röst och denna mumlat något om att gå med pottan till avträdet. Hon stängde dörren försiktigt bakom sig, rädd att väcka en nyss förlöst kvinna. I samma stund som Agneta hört dörren gå igen hade hon svängt benen över sängkanten. Och i en enda rörelse tagit sig de fyra stegen över rummet och bort till bänken där den lille låg och gnällde. Hon hade lyft honom och inte förrän då hon höll honom i famnen hade hon känt yrseln och förstått varför nyförlösta kvinnor inte ska ränna över smutsiga trägolv. Då hade hon sjunkit ner på bänken och tryckt sin son.